Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
Trenden är tydlig och siffrorna säger sitt. Allt färre barn föds i Sverige.
Barnafödandet i Sverige är historiskt lågt och folkökningen under förra året är den lägsta på 22 år.
Nya siffror visar att det föds rekordfå barn i Sverige. Något som kan bli ett stort problem för välfärden i framtiden.
År 2023 var barnafödandetalet i Sverige 1,45 barn per kvinna. Det är faktiskt den lägsta nivån sedan Statistiska centralbyrån inledde sina mätningar år 1749. Trenden är nedåtgående sedan 2010 och gäller hela landet, även om Malmö är stan där barnafödandet minskar allra mest. Historiskt sett har barnafödande delvis kunnat kopplas till ekonomiska förutsättningar och konjunkturläget. Men att det skulle vara enda förklaringen nu avfärdar forskarna. Så varför föder svenska kvinnor allt färre barn? Vad får det för konsekvenser för samhället? Och finns det något som skulle kunna vända trenden? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Martin Kolk, docent i demografi vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier. Och han får börja med att svara på varför barnafödandet är nere på en historiskt låg nivå.
Ja, det vet vi inte riktigt. Vi ser att barnafödandet sjunker i hela världen just nu, i alla, de flesta rika länderna och de flesta medelinkomstländerna. Och det är en trend som vi också ser i Sverige och Norden ganska tydligt.
Vad har ni för teorier?
Vi kan ju se att den sjunker i väldigt olika länder och kontexter. Vilket gör att rimligen måste det vara då en förklaring som stämmer i hela världen. Och exakt vad det är lite svårt att veta. Så det verkar ju inte kopplat då till socioekonomiska faktorer eller ekonomiska konjunkturer eller liknande. Så det är mer sannolikt då relaterat till värderingsfrågor och värderingsförändringar på något sätt.
Hur menar du då värderingsfrågor?
Ja, på något sätt hur vi ser på familj- och barnafödande i relation till andra aspekter av livet. Helt enkelt vad man prioriterar i livet.
Och det skulle i så fall innebära att vi prioriterar för närvarande andra saker?
Ja, precis. Det är ju tydligen någon faktor som gör att vi ser att människor då skjuter upp barnafödandet och då lite mer sällan går vidare och har ytterligare ett barn då i många olika kontexter.
Det här med ekonomiska anledningar då, har det någon påverkan alls?
Ja, vi ser ju när vi jämför olika samhällsgrupper så ser vi ganska tydligt att ekonomiska faktorer har en stor påverkan. Så vi ser att höginkomsttagare har fler barn än låginkomsttagare. Och det mönstret har blivit starkare över tid. Men det är ett mönster som varit stabilt i ganska många decennier nu. Så det kanske inte då kan förklara den här nedgången vi ser de senaste 5-10 åren.
Kan man säga något om vad pandemin hade för effekt för barnafödandet i Sverige?
Ja, när pandemin pågick så fanns det många som trodde att effekten skulle bli ganska stor. Så vissa trodde att den skulle sjunka och vissa trodde att det skulle öka. Men när vi ser vad som hände då över de 2-3 åren där pandemin påverkade oss mest så kan man väl säga att påverkan inte var så stor. Så vi såg en nedåtgående trend som hade börjat innan och som verkar fortsätta efter. Så det direkta resultatet av pandemin var inte så stort.
Den här nedgången då, att barnafödandet är på en historiskt låg nivå. Hur dramatisk är den nedgången skulle du säga?
Ja, historiskt har det svenska barnafödandet haft ganska stora svängningar. Så vi har haft två perioder tidigare i svensk efterkrigshistoria då barnafödandet också gick ner ganska kraftigt. Och nu ligger vi ungefär på de nivåerna som var då de bottennivåerna. Vi såg vid de då två tidigare nedgångarna. Men då vid de tidigare två tillfällena så återhämtade sig barnafödandet då decennierna senare.
Och nu ser ni inga tecken på det?
Nej, så det lägsta barnafödandet såg vi ju då 2023 och det är ju, vi vet inte om det kommer fortsätta neråt eller stabiliseras eller fortsätta uppåt.
Och de här två tidigare perioderna som du nämnde nu, vad var det för perioder?
Ja, så det var en period i mitten slutet på 70-talet då vi såg ganska lågt barnafödande Och så var barnafödandet lågt i slutet på 90-talet och början på 2000-talet.
Ser man några geografiska skillnader i Sverige då?
Nej, rent allmänt så är de geografiska skillnaderna i barnafödandet i Sverige ganska små. Så man har ungefär lika många barn i norr och i söder och på landsbygd och i städer. Och den här nedgången vi ser nu ser vi också över hela landet.
Globalt ser man också samma trend som du nämnde här i början. Tror ni då att det är liknande orsaker som ligger bakom i de övriga länderna också? Du pratade om värderingar till exempel.
Ja, rent personligt skulle jag väl tro att det är någonting, en förklaring då som vi hittar i de flesta höginkomstländerna i världen som kan förklara vad vi ser.
Jag hörde att i Japan så har man jobbat hårt med olika åtgärder för att liksom höja barnafödandet. Kan det bli aktuellt i Sverige?
Ja, så Japan har haft ett lågt barnafödande i ganska många decennier, betydligt lägre än i Sverige. Så Sverige har ju stickit ut med ett land som har haft högre barnafödande än många andra höginkomstländer. Och det stämmer att Japan har ändrat sin familjepolitik och expanderat den de senaste 10-15 åren. Men det har ju då i stor utsträckning handlat om att göra japansk familjepolitik mer lik det vi ser i Sverige då. Så de har byggt ut föräldraförsäkringen enligt svensk modell och också byggt ut förskolor. Så kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande har ökat.
Ja, jag förstår. Vad kan det då få för konsekvenser för Sverige på sikt om den här utvecklingen skulle hålla i sig, den här trenden då att barnafödandet går ner?
Ja, om den här nedgången är temporär och vi kommer se en återhämtning i barnafödandet så kommer de långsiktiga konsekvenserna inte bli så stora för svenskt samhälle. Men det vet vi då som sagt inte riktigt om det blir så eller inte, det får ju framtiden utmana. Det kommer ju betyda att det kommer bli aningen svårare att planera viss samhällsservice som förskolor och skolor och så eftersom storleken på de olika årskullarna kommer skilja sig och det kan vi då anpassningar på kommunnivå till exempel. Men om det skulle vara så att det vi ser nu i början på en mer långsiktig nedgång i barnafödande och vi går neråt det betydligt lägre nivåerna vi sett i Sydeuropa och i Östasien, då skulle ju på lång sikt Sverige också få det demografiska problem som mer liknar de länderna som då består av att helt enkelt att de yngre årskullarna är betydligt mindre än de äldre årskullarna och att det då är helt enkelt svårare att föra över resurser från en arbetande befolkning till en äldre befolkning eftersom helt enkelt den arbetande delen av befolkningen sjunker och den åldrande delen av befolkningen ökar.
Hur kan samhället påverkas om barnafödandet fortsätter vara så här lågt? Det ska vi prata om efter en liten kort paus.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finns det några positiva effekter då av att det föds färre barn? Klimatet brukar ju tas upp som en sådan.
Ja, alltså dels i Sverige så har vi egentligen i jämförelse med de flesta höginkomstländer haft en ganska gynnsam demografisk situation med ganska stabila åldermönster. Och det ser vi egentligen fortfarande. Så jag skulle inte se så dramatiskt på den utvecklingen vi ser i Sverige just nu. Rent allmänt så stämmer det ju att hur mycket vi konsumerar i världen globalt avgörs ju ytterst av helt enkelt hur många vi är, hur många människor det finns i världen. Och i det avseendet så betyder det ju att vi belastar ju miljön och klimatet, kanske allra tydligast med markanvändande när vi blir färre människor. Och det är också i höginkomstländer vi konsumerar mest. Så att befolkningen sjunker i höginkomstländer är ju allt annat lika positivt för miljön och klimatet.
Jag är lite nyfiken på de andra nordiska länderna. Hur ser talen ut där?
Ja, så alla de fem nordiska länderna har tidigare kännetecknats av ganska högt barnafödande då i ett höginkomstlandsperspektiv. Men nu har vi sett en nedgång i alla fem nordiska länder som skett ungefär samtidigt och ser ganska likadan ut. Den har varit mest dramatisk i Finland. Så i Finland ser vi nu det nivåer på barnafödande som vi tidigare kanske mest sett då i länder i Sydeuropa och Östasien som Sydkorea och Japan och Spanien och Italien.
Så det är alltså en ännu mer dramatisk nedgång i Finland?
Ja, precis.
Du har sagt i intervjuer att det här med barnafödandet har blivit polariserat och jag är väldigt nyfiken på vad du menar med det.
Alltså det handlar ju om att vi ser större och större socioekonomiska skillnader i barnafödande. Så vi ser att det är med mer resurser, mer förmögenhet, högre inkomst av fler barn än det med färre inkomster och resurser. Och för män har vi sett, har det sannolikt varit så under större delen av 1900-talet, att höginkomsttagare har fler barn än låginkomsttagare, men vi har sett att den tendensen förstärkts. Och för kvinnor brukade vi se ett motsatt mönster där kvinnor med hög inkomst hade färre barn, men nu ser vi även bland kvinnorna ett ganska starkt mönster att kvinnor med högre inkomst har fler barn än kvinnor med lägre inkomst.
Det här med att det är dåliga tider då, Martin. Många upplever ju att det är tufft ekonomiskt. Det pågår också flera konflikter och krig i vårt närområde. Hur mycket påverkar det, tror du, att barnafödandet går ner?
Ja, just nu ser vi ju den här nedgången i barnafödandet i de flesta höginkomstländer, lite oavsett om ekonomin går neråt eller uppåt. Så det är inte tydligt att koppla det till ekonomiska faktorer.
Men oroligt i världen då?
Det finns forskare som betonar det ganska mycket. Det kan kanske förklara nedgången i vissa samhällen och kontexter. Men det är en utveckling som vi ser väldigt brett då, över hela världen. Också i länder då där det kanske är lite svårare att se varför den upplevda oron skulle ökat dramatiskt.
Du säger ju det här att barnafödandet har gått upp och ner i Sverige och att vi har haft två perioder där det har gått ner kraftigt innan. Då undrar man ju, vad kan få trenden att vända? Vad ser man historiskt har varit det som har knuffat igång barnafödandet igen?
Ja, även historiskt har det varit lite svårt att förstå varför barnafödandet har gått upp och ner i Sverige. Och det har egentligen mer sett att det närmast varit något lite moderikt i det hela. Så det är, när man tittar på ett längre perspektiv har kvinnor i olika årskullar haft ungefär lika många barn. Oavsett om de var födda på 40-talet eller 50-talet eller 60-talet eller 70-talet. Så det har mer varit så då perioder då fler kvinnor har valt att få barn och andra perioder har färre av dem valt att ha barn. Men det har ju då rört sig om tajmingen i livet. Så då har det ofta varit så att folk har skjutit upp sitt barnafödande. Och det är då barnen som inte föddes eftersom de sköts upp, föddes då istället 10-12 år senare. Och om det är det som händer just nu, att kvinnor skjuter upp sitt barnafödande istället för att mer permanent avstår, då kommer vi se den här återhämtningseffekten om några år. Men det enda vi observerar just nu är ju att kvinnor faktiskt inte föder barn. Så vi kan ju inte egentligen veta då om det som kommer att inträffa är att de skjuter upp det 5 år i framtiden eller om de skjuter upp det men för att de faktiskt avstår från barnafödandet.
Nu pratar vi om att det föds färre barn, men hur ser det ut med ålder för kvinnan när hon får sitt första barn? Har det förändrats någonting?
Ja, det har ökat något i genomsnitt då. Den genomsnittliga åldern när man har barn har då ökat de här senaste 5-6 åren, samtidigt som vi sett den här nedgången. Så att det sker någon slags senare läggning av barnafödandet verkar då ske samtidigt som den här nedgången.
Sist här Martin Kolk, docent i demografi vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier. Jag heter Olivia Svensson, du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily och vi hörs igen snart. Hej då!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.